Okej, första avsnittet av Omställningsakademin. En podd om hållbarhet där vi då, jag, Mattias Roos och Henrik Ny pratar om hållbarhet på olika sätt och just det här med vikten av omställning i samhället. Och det här riktar sig mot de som jobbar med omställning på olika sätt, eller hur Henrik?
Ja, det gör det. Och vi vill försöka ge en överblick över var vi står idag och hur utmaningen ser ut och också faktiskt lyfta fram en hel del positiva saker som kanske inte är lika kända som hoten då. Och att vi har många anledningar att ha en del hopp och framförallt börja göra saker. Mm. Och att det kommer att ha betydelse ju mer vi satsar och så här.
Mm. Och vi kommer att dela upp det här så ungefär så här att jag fungerar som någon sorts redaktör och vad ska man säga, lite så här, ställer lite frågor och så här, och du är då Henrik i första hand experten, men vi har ju tänkt att vi ska definitivt bjuda in flera andra också i det här, eller hur?
Ja, jag är på BTH i Karlskrona här och vi har ju förmånen att få in väldigt många trevliga föreläsare och experter från vårt område, heter ju strategisk hållbar utveckling. Och det kommer många som passerar förbi och då kan man ju passa på att höra deras syn på det här med omställningen. Mm. Så tänker vi.
Ja, och tanken är att vi ska hålla på med detta så länge vi har liksom intressanta saker att berätta om och teman och så här. Vi kanske ska börja egentligen med det här då, vilka vi är. Du nämnde ju lite det här med Blekinge Tekniska Högskola, BTH här. Berätta om din bakgrund rent personligt och sen vad du jobbar med idag då på BTH. Varför har du börjat jobba med hållbarhet?
Ja, det är ända sin barndomen egentligen som jag kommer ihåg att fundera mycket på det här med vart tog avgaserna från bilarna vägen och sånt. Och ta en sån sak som julen till exempel. Man köper nya saker varje år. När tar platsen slut liksom?
Satt du och funderade på detta inför jul när du var lite?
Nej, men det var väl helt enkelt ganska logiska tankar. Naiva kanske på vissa sätt, men som jag tror de flesta har. Men jag har fortsatt i samma riktning kan man säga. Och ja, nej, men jag har väl sökt mig framåt på olika sätt att kunna, ja, efterhand förstått mer och mer att det är ett väldigt allvarligt problem vi står inför och då försökt hitta sätt att kunna bidra till lösningar helt enkelt. Det är därför jag är här helt enkelt.
Precis. Och idag jobbar du då på Blekinge Tekniska Högskola. Du har också doktorerat i hållbarhet kan man säga.
Ja, hållbarhetsstrategier för företag, hur de olika verktyg och metoder som de kan använda för att förbättra sitt hållbarhetsarbete. Då.
Mm. Och på vilket sätt jobbar du med de här frågorna på högskolan idag?
Ja, alltså de sista 5-6 åren har vi jobbat väldigt mycket med elektromobilitet och det har också glidit över i hållbara persontransporter lite bredare. För vi kom fram till att vi började fokusera på hållbara transportsystem, att det räcker inte att ersätta med el eller att ersätta med biogas, eller att det är många olika lösningar som behöver fram. Och inte bara teknik, det är även beteende och mycket policy och sånt där också. Så att det är en väldigt komplex men intressant utmaning kan man säga. Mm.
Jag kanske ska säga några ord varför jag sitter här också då. Jag jobbar ju på Region Blekinge, det är ju en offentlig organisation och jag jobbar där med det som heter regional utveckling, och det är ju egentligen allting som har att göra med vad ska man säga, länets och områdets utveckling. Det handlar alltid om näringslivsutveckling, infrastrukturplanering, besöksnäringsarbete och så vidare och så vidare. Men det gemensamma är ju det här att det måste ju funka i världen. Så den här liksom, om man nu sätter hållbarhet som något sorts paraply, så har det ju definitivt varit någonting som är det här styrande för det vi gör. För att vi talar hela tiden om regional tillväxt till exempel. Vi definierar det lite olika i olika sektorer och så här, men det här, alla är överens ändå att det finns liksom ett horisontellt, det har kanske gått lite inflation i det här med horisontella diskussioner och att hållbarhet in i liksom så här, och ibland blir det som en sektorsfråga, alltså så att hållbarhet för att man jobbar bara med hållbarhet, och ibland så är det mer den här, vad ska man säga, holistiska delen. Och det är kanske där vi kommer att lägga fokus, tycker jag i alla fall, i våra diskussioner här, att vi försöker ändå titta på de olika delarna i samhället, hur de samspelar och hur, att det inte räcker att man bara tittar på ett spår. Och där tror jag att du håller med.
Ja, det är ju svårigheten med detta, att det kommer in på så många områden. Vi har ju jobbat väldigt mycket på BTH med att systematisera vår vårt tänkande kring hållbarhet, med principer för vad hållbarhet är.
Mm.
Så att det blir lättare att definiera. Ja, det är två saker man vinner med det. Ett mål är bra, men en princip är på sätt och vis bättre, för att då låser vi oss inte vid en viss lösning. Man kan bryta mot en princip, ja, men det får konsekvenser.
Mm. Men de här fyra, det är fyra principer det rör sig om.
Ja, vi har till och med utökat, man kan säga att det är från början fyra, och nu har vi utökat på en av dem som är social princip. Den har vi utökat till några till, så totalt sett är det åtta nu.
Mm.
Men det är kanske enklare att börja beskriva det uppifrån, så att säga, med de här fyra. Man kan bara säga att det handlar om, för det första, ämnen från berggrunden. Om man tillåter ämnen från berggrunden att öka i naturen på olika sätt, då får vi många olika problem på detaljnivå, men det är samma grundläggande princip som vi bryter mot. Och då rör det sig om fossilt kol till exempel, ja, då får vi klimatproblem. Men det är också kadmium i njurarna och andra tungmetaller och sånt som härrör från samma princip. Så att fördelen med det är ju att vi behöver inte följa varenda detaljproblem och få siffror på exakt hur mycket vi släpper ut av allt, och sen göra kliniska undersökningar på vilken effekt det får på människor. Och så är det en jättelång fördröjning mellan att ett problem börjar och komma upp över ytan och att vi vet så mycket att vi vet vad den säkra nivån är.
Mm.
Däremot så vet vi redan från början att vi kommer att få problem om vi tillåter de här ämnena att öka systematiskt. Så det är det som är, liksom, är vinsten med att jobba på ett principiellt sätt.
Precis, så att istället för då att, som du säger, då att räkna, ja, men hur mycket nickel eller kobolt eller någonting sånt, och titta på varje enskilt ämne på något sätt som vi plockar ur berggrunden, så bara så länge vi inte bryter mot principen att liksom systematiskt då plocka upp saker för berggrunden och försöka hitta andra lösningar att hantera de behoven, så då liksom är vi lite, vad ska man säga, jag ska inte säga säkra, men det liksom blir en helt annan typ av tankesätt då.
Mm. Och det är ju inte samma sak som att säga att vi ska inte ha gruvbrytning, för det säger vi ju inte. För man kan ha potentiellt skadliga aktiviteter, kan man ha, men man kanske måste ha extra stora säkerhetsrutiner kring dem. Så gruvbrytning bör ju fokuseras på sådana metaller som inte är så sällsynta då. Så man går ifrån kvicksilver och några av de här som är rena gifter för oss, och svänger över mer på sådana som är lite mer som är svåra att öka i koncentration. Och det är ett sätt. Och sen så, om det är vissa metaller och sånt som man ändå måste använda, då får man vara extra försiktig med det.
Mm.
Så det är också en fördel med att jobba principiellt, att vi säger inte till företag och organisationer, gör så här. Snarare säger vi, om ni inte bryter mot den här principen, gör vad ni vill.
Mm.
Ungefär så. Så att det frigör rätt mycket kreativitet förhoppningsvis då hos de som använder det.
Då var det den första principen, och det var den här systematiska, att ämnen från berggrunden och så. Vad är den andra principen då?
Det är ju, för då har vi liksom, grundämnen är en sak, men sen så tar vi ju in ämnen i samhället och gör om dem till kemikalier på olika sätt, och då kan det ju bli så att vi till och med tar fram saker som inte naturen har sett tidigare, och det kan på många sätt vara värre då, med vissa typer av bekämpningsmedel och ja, olika, vi har ju ett kemikaliesamhälle, och samma sak där, vi säger inte att man inte ska ha några kemikalier, men framförallt på sådana som är komplexa och som naturen inte är van vid och så måste man vara extra försiktig, så att de inte kommer ut i naturen och ökar i koncentration, för då får vi problem.
Mm.
Så det är liksom, först är grundämnen från berggrunden, nästa är kemikalier.
Mm. Och den tredje då?
Och den tredje, det handlar om, för nu har vi pratat om två stycken, vi kan säga förgiftningsprinciper då, där det liksom ökar koncentrationen. Den tredje handlar om övriga, mer fysiska sätt att tränga undan naturen. Och innan vi kom in i industrialismen så var den tredje principen nästan den enda, och det är att vi fysiskt tränger undan naturen, hugger ner skog, asfalterar över gröna ytor, bygger städer som växer och växer, mm, och vägar och sånt. Så om vi systematiskt varje år minskar den här gröna ytan genom att tränga undan den på olika sätt, då bryter vi mot princip 3.
Mm, mm.
Och samma sak här, vi säger inte att man inte får lov att bygga fler städer eller hus eller vägar, men egentligen så någonstans finns det en gräns för inom ett visst område för mycket vägar och hus och sånt man bör ha. Man måste också ha en grön yta runt omkring. så kanske man får vara någon annanstans och så här, och kanske man måste backa någonstans också för att kunna gå fram på andra ställen och så.
Och här, det här är ju någonting som har fått verkligen, man har lagt fingret på nu i hållbar stadsutveckling och stadsplanering, dels liksom i mixen av ytor, men också att det ska finnas den här liksom den naturliga ytan på något sätt också, så att det inte bara blir sådana delar.
Man kan säga också att det som också kommer fram är att man kan använda samma yta till flera ändamål, och att man kanske jag vet att på Kuba, jag var faktiskt där för en 15 år sedan ungefär, när Sovjetunionen föll samman så försvann 80% av Kubas ekonomi och det blev nästan svält. De klarade sig genom att de började odla ekologiskt. De hade inte så mycket val, det fanns inga tillsatsämnen i stort sett. Så de odlade i städerna, i parkerna, på balkongerna. Alltså det finns exempel på, i det fallet var det inte av någon frivillig anledning kanske, men det finns exempel på hur man kan ställa om ganska snabbt. Och vi behöver kanske inte gå så långt, men det finns många sätt att använda ytor på alltså flera olika användningar av ytor. Mm. Och på så vis så behöver vi inte så stora ytor totalt sett.
Nej, men det här, just det här som du sen nämner, den här odlingen på Kuba, lite intressant, för det har ju blivit sådär trendigt bland stadsbor och sådana hipsters och sådana här, att odla på tak och i parker och, mm. och sådana här, och så här, lite rolig parentes bara. Men det här, den fjärde principen då, som nu är då uppdelad i flera, det handlar om social hållbarhet och så här, och den är liksom, det är flera, den har liksom brutits ner då, på förfinats lite kan man säga.
Men man kan säga så här, att det började med, eller vi pratade om att förutom de här tre ekologiska principerna, det ska ju säkerställa att det ekologiska systemet inte bryts ner, så måste vi också säkerställa att det sociala systemet, mänskliga samvaron, eller man ska säga sociala väven, eller vad man ska kalla det, inte bryts ner. Så att vi, och där handlar det mycket om att människor inte ska få sina behov underminerade, att man ska kunna, ni vet, Maslow pratar ju om en behovspyramid, det känner ju alla till.
Ja, just det här med att man har det grundläggande liksom fysiskt behov före man tillfredsställer sina andliga behov.
Så. Ja, och man kan säga så här, den är relevant när man har brist på saker och ting. Alltså, det första man, eller det som man fokuserar på är det som är längst ner, så att man överlever. Ska man leva väl så behöver man komma högre upp i pyramiden. Så egentligen ett hållbart samhälle handlar ju om att kunna, där i stort sett alla ska kunna vara på den högsta nivån av den här pyramiden. Och då är det inte längre relevant med Maslow. Den blir bara relevant när det finns en brist. Och egentligen kan man säga, det låter ju utopiskt att säga att vi inte ska ha någon brist, men egentligen så vi använder våra resurser ganska ineffektivt, och det finns sätt att radikalt förbättra resurseffektiviteten. Så vi skulle nog kunna leva väldigt bra. Många människor skulle kunna leva väldigt bra på jorden faktiskt. Vi får skilja på behoven som sådana, som egentligen är universella och eviga. I alla kulturer och över alla tider så har vi haft vissa behov. Det innebär att det finns våra behov, och det finns de fysiska. Maslow pratade om dem också, man kan ta Maslow. De fysiska överlevnadsbehoven för mat och, eller egentligen näring och sånt. Och sen är det, hur uppfyller vi behoven? Det är ju nästa fråga. Den biten, det är där vi kan göra insatser då ju. Att vi kan hitta betydligt mer resurseffektiva sätt att uppfylla behoven på. Och det gäller på kosten till exempel. Det gäller också på transporterna, på energisystem och sådant.
Mm. Så att man egentligen får samma behov tillfredsställa, men på ett liksom ett
ändrat, smartare.
Ja. Mm. Så det. Men då var det fyra principer kan man säga då. Ämnen för, nu ska jag se om jag kommer ihåg detta. Aha. Efter. Ämnen från, systematiskt att ta ämnen från berggrunden. Systematiskt frigöra kemikalier kan man säga. Om
man kombinerar de ämnena till nya kemikalier och sånt kan man ju säga. Så.
Precis. Mm. Den tredje var det här med ytorna, att vi tränger undan ytorna. Och den fjärde är då egentligen sociala hållbarheten. Och där kommer det ju in egentligen då olika bitar. Egentligen. Men det handlar ju egentligen om det här att man har möjlighet som människa liksom att finnas till, och att man inte blir förtryckt och man blir liksom inte, utan man har möjlighet till att påverka sitt liv och att man har möjlighet att påverka sin omgivning och så här. Så att det. Men de fyra principer, de här då utvecklade Blekinge Tekniska Högskola kan man säga i stor samverkan med
man
andra.
Kan säga så här, vi har ju glädjen att ha Carl-Henrik Robert här som professor sedan länge, och Göran Broman och Carl-Henrik har ju jobbat, Göran Broman har ju startat den institutionen som jag jobbar på. Och Carl-Henrik bjöd han ju hit tidigt under slutet av 2000-talet där. Eller i slutet av 90-talet. Mm. Och Carl-Henrik var ju genomgrundad eller av det här, hela det här tänket kring det vi kallar för strategisk hållbar utveckling. Och Göran Broman har också varit med nästan hela från starten där. Så ja, väldigt mycket utvecklat här, men det har också varit i början var de ganska mycket på Chalmers också.
Mm.
Och det finns många andra grupper vi samarbetar med. Så, men just nu så, och sedan mer än 10 år tillbaka, så är ju huvudutvecklingen av det här tänket är ju på BTH.
Då. Ja. Vi har två frågor kring det här då. Vilket genomslag har det här arbetet fått, kan man säga, i samhället? Hur liksom, det är den första, vi väntar lite. Och sen den andra egentligen, hur mappar detta mot, nu talar man ju väldigt mycket av väldigt många organisationer, både företag, jag hörde nu om IKEA, Ericsson och sådana här, jobbar mot de globala målen, Agenda 2030 och så här. Så de två frågorna egentligen, hur de här, ert arbete så att säga, vilken spridning har det fått och vilken spridning har det, vilken liksom relevans har det i de här hållbarhetssammanhangen och sen det här med Agenda 2030?
Ja, man kan väl säga att det är en styrka och en utmaning att tänka annorlunda. För att eftersom vi hela tiden tänker på det här principiella och alltså det är en stor frestelse att egentligen hitta någon bra lösning och så fokusera på den, eller något intressant problem och fokusera på det. Till exempel effektivisering eller förnybar energi. Men vi jobbar med sånt också, men vi vill ju hela tiden ställa det i förhållande till finns det en principiell möjlighet att detta finns i framtiden? I det hållbara samhället kan det finnas kvar. Och
vad kan det vara konkret?
Ja, men det kan vara till exempel att vi kan satsa på förnybar energi, men överskrider vi den volym av det som naturen tål, så får vi ju den här undanträngningen i princip 3.
Mm.
Även om vi kanske löser delvis princip 1 och 2.
Mm.
Så det blir ju ofta en, man kan säga, en balans eller trade-off mellan olika. Och då vill vi ju försöka hitta lösningar där man inte behöver göra avkall på den ena eller andra dimensionen, utan som är bra på alla områden. Och det kräver ju en hel del mer tänk än vad som är allmänt standard. Man brukar tänka mer kanske på att ja, vi sysslar med förnybar energi eller vi sysslar med, ja, så det gör att det är lite svårare att få spridning. Men jag tycker ändå i och för sig att det är många företag som har varit med. Jag vet stiftelsen Det Naturliga Steget har ju under många år, som Carl-Henrik startade då, har ju många år drivit detta i stort sett alla världsdelar och så här, och väldigt många företag och organisationer har varit med och blivit inblandade i detta. Men det är ju samtidigt en sak att vara medveten om att få det så stora system i samhället att påverka, så det tar lång tid. Men man kan väl säga att vi jobbar på att få igång en sån här ketchup-effekt. Att de pratar ibland om, det finns den här amöba-teorin eller ketchup-effekten, att man bankar på ketchupflaskan och det kommer ingenting, sen pum, så kommer alltihop sen. De tror, och det är likadant med en amöba, den ligger liksom, jag vet inte om alla vet vad en amöba är, men det är alltså en sorts flytande liten varelse som den är kletig och så här, så den kan inte riktigt komma loss och så här, men sen plötsligt så halkar det till och då går den framåt så här. Så att det krävs att man får en kritisk massa av förändringsintresserade och så. Då plötsligt så händer det. Det ser man ofta på alla former av innovationer som iPhone och liknande också, att de kallar det för early adopters.
Mm, just det.
De som folk ser upp till också. Så när tillräckligt många av dem har testat någonting så vill alla andra följa med.
Mm.
Och det är väl där vi jobbar på att nå den här kritiska massan, kan man väl säga.
Men där ser man ju framförallt, nu är ju mest erfarenhet från det offentliga i Sverige och samarbete med andra regioner och kommuner och sånt. Alltså man jobbar ju med de här frågorna väldigt brett och man försöker ju ta det här helhetsgreppet vi pratade om, liksom att man tittar inte att liksom hållbarhet blir inte liksom ett påklistrat lager, utan man liksom verkligen tittar sektor för sektor och liksom så här verkligen försöka få dem att också förstå att de är en del av en helhet. Till exempel transporterna, kollektivtrafiken, den finns ju inte till för att det finns liksom inget egenvärde att bussar åker runt, utan det är ju för att möjliggöra besöksnäring, för att möjliggöra näringsliv, för att möjliggöra studier och så här egentligen. Och då kan man ju inte sitta och jobba bara med den, utan man måste ju titta kanske på resemönster då hos de som jobbar tillsammans med de som kör liksom trafiken och så här. Så det är lite blandat så.
Jag tror att vi, som det du är inne på, att vi mer och mer går mot den här helhetssynen bredare och bredare. Det är en mognadsprocess i samhället antagligen.
Mm.
Så det håller jag med om.
Och den går lite hand i hand också med den här mognadsprocessen att man liksom jobbar över gränser, till exempel i en kommun. Man har olika förvaltningar och så här, man jobbar mycket mer, märker jag då på de här ungefär 10 åren jag har jobbat inom den här världen, att mer och mer liksom att jobba dels över beslutsfattningsnivå men också över sådana här administrativa gränser, så man inte sitter i sin låda. Nej, det är omöjligt för mig, från min liksom tekniska beskrivning, utan det, man främjar den här typen av arbeten.
Mm.
För att i sista och slutningen någonstans blir det ju en ekonomisk, alltså så här, man dels konsumenter blir ju mera medvetna om man säljer produkter till exempel, men använder man sina resurser på ett smartare sätt som både fyller de här hållbarhetsprinciperna och så här, så ofta så blir det ju även en bra siffra på i bokslutet liksom, och så här, när man gör saker liksom. Men Agenda 2030 då, globala målen, det är 17 stycken mål, ett av dem, det sista målet, det handlar ju mer om genomförandet, men där är ju sådana här frågor, det handlar ju om allting från kemikalier till liksom så här, hur är era principer och Agenda 2030, hur bra kompisar är de?
Det är ju så här att vi har ju försökt att ta fram principer som att man i princip kan säga är designkriterier, alltså att om man bryter mot någon av de principerna så kan man inte bli hållbar. Det har liksom varit grunden för våra principer. Och de ska också underlätta beslutsfattande. De ska inte vara överlappande helst. Var och en ska ge en ny dimension av problemet, så att säga. Och så. Så att utmaningen med Agenda 2030 är ju att den är ju mer någon form av blandning av och ganska överlappande. Det är bra att man har kommit överens om gemensamma mål. Svårigheten är ju att agera på 17 olika mål. Så där vi har våra 4, eller om man går lite mer detaljerat 8 då. Tanken med det är just att det ska vara ganska lätt att jobba med.
Mm.
Men det är ingenting som säger man kan säga att Agenda 2030 har ju ambitionen att täcka upp samma sak. Och lyckas nog ganska bra med det, men svårigheten är ju att det blir svårt att få en överblick över så många mål.
Ja, det är ju det är som 17 mål, jag tror det är 169 eller någonting delmål,
ja.
Och sen 200 någonting indikatorer.
Mm.
Men där tror jag att det finns ju ett stort värde, som du säger, i det att man har enats om mål och så här. Och vad jag nu har tittat på, eller jag har tittat ganska mycket på Agenda 2030, det ska jag inte sitta här och ljuga att jag inte har gjort det, för det har jag verkligen gjort.
Mm.
Och vi har här på Region Blekinge så har vi precis uppdaterat vårt hållbarhetsprogram, och där har vi tittat just, för vi tog ju de här Blekinge Tekniska Högskola, ska man säga, hållbarhetsprinciperna även för vårt hållbarhetsprogram för några år sedan. Och nu har vi vår hållbarhetsstrateg Monica Oredsson, hon har liksom mappat, kan man säga, Agenda 2030 mot de här, och det, precis som du säger, det är liksom samma, det är inget liksom, det är inte olika sätt. Och jag tror att det finns ju lite andra sådana här, vad ska man säga, jag ska inte säga definitioner av hållbarhet, men det finns ju olika typer av angreppssätt och sådana här. Och det känns ju som att i mångt och mycket så är man, tittar man på liksom på ungefär samma sätt. Så sådana principer kan vara liksom ett verktyg att använda, men att jobbar man liksom åt något håll så tänker jag att man gör gott ändå.
Ja, det är ju så. Det är absolut inte... Jag menar, jag sa innan det här att man fokuserar på ett problem eller en lösning. Jag säger inte att man inte ska göra det. Men jag tror att man kan få bättre nytta av mycket av det man gör genom att få in mer systemtänk och se hur det passar in mot andra lösningar och så.
Mm.
Där kan vi nog hjälpa till en hel del med de principerna och det tänket vi har kring det. Men visst, Agenda 2030, det är mycket bra i det. Och då ligger man kanske på en mer konkret nivå, eller man kommer ner på en väldigt detaljerad nivå med de här framförallt delmålen då. Så jag tror att det kan vara bra att ha båda egentligen, att när man ska navigera i det här komplexa nätverket av mål, om man då har principerna vid sidan om och liksom tänker, ja men vad är egentligen, hur förhåller det här sig till någonting annat, så kan man liksom gå till en översiktsnivå igen när man behöver det.
Mm.
Så kan man kanske se det.
Ja, men spännande. Men om vi liksom låtsas att vi gör någon sorts bokslut för 2017, från ditt perspektiv, vad tycker du om 2017? Har vi kommit framåt?
Ja, både ja och nej. Man kan säga att de sista åren, en sak som jag har kommenterat tidigare var ju det här att det kom fram siffror nu om att den här trenden vi har haft ett par år, att utsläppen av koldioxid i världen har stått stilla. Vilket ju var oväntat, för att man trodde kanske att i bästa fall så toppar utsläppen 2020 för att kunna minska därifrån då. Men nu har vi ändå haft så ett par år då det har legat stilla och det var bättre än väntat. Men så var det nu nya siffror som sa att förra året så ökade utsläppen något igen. Så det är ju olyckligt. Men man kan ändå se det som att det är bättre än vi trodde för 5 år sedan. Och sen har det också börjat dyka upp rätt många positiva trender man kan säga att vi har en hel del problem. Vi har kring klimatet och resurser och sånt som vi pratat om. Men det som är väldigt intressant är att nu ser vi mer och mer hur stora länder börjar driva de här frågorna. Så lite kontraintuitivt kanske. Trump har ju kommit in och bromsat väldigt mycket. Och så. Men det som har hänt då är att Kina och Indien till exempel har tagit upp ledartröjan istället. Kina kör stenhårt nu. De satsar, jag såg någon siffra om att de ska bygga flera hundratusen laddstolpar till elbilar till exempel. De är redan världsledande inom att kunna producera billiga solceller och vindkraft ligger de också i topp. Plus att de pratar nu om att förbjuda bensin- och dieselbilar. Jag vet inte om de har satt någon tidsram på det än. Men så att man kan säga att det sker väldigt mycket positiva förändringar nu. Så vi kan säga att vi befinner oss på en topp där man har börjat att vända utvecklingen i positiv riktning igen. Man kan också se det som en botten och vi börjar gå upp igen. Men så ser det ut. Och det finns likadant inom livsmedelssektorn till exempel, att man minskar påverkan från maten och sånt. Det har man också börjat kunna se. Man kan se det inom energi allmänt, att solceller är nu det billigaste sättet att producera ny energi i över 30 länder. Marknaden driver mer och mer den här omställningen. Vilket är väldigt hoppfullt, för att även i USA som har nu satsat, de pratar om att satsa på kol igen. Men det, även i USA så är det ju, det är inte dubbelt så mycket, utan det är kanske snarare 10 eller 20 gånger så många som är anställda inom solindustrin än inom kolindustrin. Så vi ser också att kolet i världen har nått sin topp och börjat gå ner igen. Och i Kina också. Så man kan väl se att det finns många positiva trender som har börjat svänga om. Och om man ska sammanfatta det så är det ganska positivt. Och vi börjar fokusera på det så att vi inte förlamas av att det är mycket problem. Och så.
Summa summarum, bokslut 2017 när det gäller omställning, så ett positivt resultat skulle du säga?
Ja, man kan säga att vi har åtminstone bromsat upp försämringen och börjat se vändningar på många områden. Snabbare än vi trodde för några år sedan.
Ja, spännande. Och det är lite sådana grejer vi idag som sagt försöker fokusera på det här i mångt och mycket, de här goda exemplen och positiva här som vi kommer att, så vi kommer ju få all anledning att återkomma till såna grejer. Sen tänkte vi har ju i den här omställningsakademin så har vi tänkt att vi varje gång skulle avsluta med att du har 3 stycken spaningar och sånt. Nu i och med att det här är första avsnittet och att vi gör detta precis i brytpunkten 17-18 och 2018 som kommer att bli ett spännande år i Sverige, framförallt med val och så. Så har du har valt att göra lite annorlunda den här gången. Så det är inte spaningar så här, vad ska man säga, aktuella, utan du har lite förhoppningar med dig. Stämmer det?
Ja, man kan väl säga så, för det är ofta den skillnaden vi försöker göra. Vi försöker oftast i vår forskning inte ta fram en prognos om hur det troligen blir. För oftast är den ganska dyster, den prognosen. Och det hjälper inte så mycket, så man har kanske då hellre ambitionen att om vi vill nå ett visst mål, vad krävs för att det ska kunna nås? Och så. Och om vi säger så här, om vi vill ha en omställning i tid, hur skulle vi vilja 2018- börja, hur ser det ut under 2018 för att vara på den vägen? Så att
säga. Spännande.
Och då kan vi ta det, vi kan ju börja kanske globalt sett, om vi delar upp det i tre bitar, globalt, svenskt och regionalt. Det är väl mycket det här nu att tyvärr i världen så har vi ju de här långsiktigare frågorna som klimat innebär ligger lite i skymunda nu av de här kopplat till Syrienkriget och så, migration och det som hände i USA och så, att vi har fått en polarisering och där man fokuserar mer på lite onödiga kan man tycka då bråk om migration i nuläget då, och då missar de verkligt stora problem vi måste ställas inför. Så man kan ju hoppas då att ja, det har funnits tendenser i vissa länder, jag tror det var Nederländerna där man bröt den här trenden och inte gick vidare mot det här med att bara titta på migrationsfrågan. Man måste också titta på den här långsiktiga överlevnaden. Och sen håller jag med, sen så kan jag vända på myntet och säga så här, de som verkar för att vi ska få långsiktiga frågor måste ju också lära sig att möta människor där de är. För att om vi har ett samhälle som är otryggt och där man är rädd för sina grannar eller så, och då hjälper det inte att prata långsiktighet. Man måste först och främst vara trygg då. Och då, där tror jag att vi måste kunna göra båda de grejerna. Vi måste ha trygghet idag så att vi kan jobba långsiktigt. Och det är ju egentligen gäller ju på alla nivåer.
Absolut.
Då. Men så i Sverige, om man säger så, så tror jag att ett val har vi ju nu. Jag hoppas ju då att de krafterna som verkar för den här omställningen kommer att kunna göra sig gällande helt enkelt. Så att vi inte bara hamnar i det här nu-fokuset och gräver ner oss i problem som, ja, som bara ökar otryggheten egentligen. Men samtidigt som sagt, de här omställningsinriktade krafterna måste också lära sig att ta folks oro på allvar. Annars så är det ingen som orkar tänka långsiktigt.
Tror du att det kommer att bli något sånt? Tror du att den här liksom långsiktiga och omställningsarbete, hållbarhetsarbete, tror du att det kommer att bli en viktig valfråga?
Risken är att det inte blir det, eftersom det är så mycket fokus på otryggheten egentligen. Men visst, det sker ju, som jag var inne på innan, det sker ju ändå förbättringar redan nu. Men vi har ju egentligen bara börjat att titta på de politiska stöd vi behöver för att skynda på utvecklingen. Så drömmen vore ju att vi kunde få och jag är inte säker på att jag kan få det detta valet, men en majoritet för att vi ska ha ett 100% förnybart energisystem. Och det har vi väl i och för sig med den här långsiktiga överenskommelsen som har gjorts, men det vi har kommit fram till vår forskning är väl att det kanske snarare behöver gå ännu fortare än vad man hittills har tagit fram. Så det kan ju också lyfta fram som en positiv grej under åren som har gått här nu, att vi har ju faktiskt fått en väldigt ambitiös klimatpolitik i Sverige. Och vi som forskare tycker att det är bra, om vi skulle gärna att den fyller på med åtgärderna för att verkligen kunna ta sig dit och så snabbt som möjligt.
Spännande. Och en förhoppning då regionalt för 2018 för att vi ska liksom komma vidare i omställningsarbetet?
Ja, man kan väl säga så här, att vi behöver gå från att prata om det här till att börja ta fram omställningsplaner. På kommunal och regional nivå kan man ju vara ganska konkret. Så hur till exempel en bilpark i en organisation, om man har leasingbilar i största del då, vilket många kommuner har till exempel, och de har kontrakt på 3 år, innebär att man i princip kan ställa om sin bilpark på 3 år genom att byta bara 1/3 varje år. Så att egentligen det finns ingen anledning till att inte i princip alla kommunala bilparker skulle vara helt fossilfria inom ett par år.
Det är ju konkret och det är bra. Det är något som du säger, det kan man ju ta tag i egentligen.
Nu och vi har också räknat på att man skulle tjäna på det.
Ja, att det är liksom ekonomiskt, att det finns liksom ekonomisk fördel där. Ja, men jättebra, då ska vi säga, då blir det en uppmaning om hör detta i januari här då, så liksom nästa måndag efter att du har lyssnat på detta, så ta tag i någonting som är så konkret som möjligt. Och just på regional kommunal nivå, mindre organisationer eller företag som inte är, liksom, är globala jättar och så här, så finns det väldigt mycket man kan göra ganska omedelbart och börja ta tag i på olika sätt. Ja, Henrik, jag tror att vi är väl klara med vårt gaggande den här gången. Och så här får vi se och det här, och önskar alla en god fortsättning på 2018. Vi spelar ju in detta 2017, men ska släppa ut detta 2018. Och det här är en väldigt intressant grej, och vi kommer då att fortsätta här under våren med att egentligen lyfta upp och olika teman och göra det förhoppningsvis så kort som, eller konkret som möjligt då, så att det blir liksom påtagligt och man kan plocka med sig någonting hem till sitt arbete.